Oron växer i Jugoslavien. Här är en rapport den 10 mars 1991.
Ledaren för den antikommunistiska oppositionen i den jugoslaviska delrepubliken Serbien, Vuk Drašković, greps igår kväll efter sammanstötningarna i Jugoslaviens huvudstad Belgrad. Vid sammandrabbningarna mellan polis och antikommunistiska demonstranter dödades två personer. Drašković greps efter samtal i det serbiska parlamentet mellan hans parti, Serbiska förnyelserörelsen och serbiska regeringsföreträdare. Enligt Radio Belgrad riskerar nu 12 oppositionspartier att förbjudas. I natt patrullerade stridsvagnar och pansarfordon på gatorna i Belgrad. Militären har stängt stadens centrum och läget rapporteras vara spänt men lugnt.
Albanien. Flyktingströmmen till Italien är enorm. Nu finns det över 16 000 albaner i en italiensk hamnstad. Rapport 10 mars 1991.
Italiens regering har satt in militär för att klara av den katastrofala situationen i hamnstaden Brindisi, där tusentals flyktingar har tillbringat natten utomhus. Flyktingarna saknar mat och de sanitära förhållandena för de 16 000 albanska flyktingarna är mycket dåliga. Ungefär 2/3 av flyktingarna har fått husrum i bland annat skolor. I staden Bari, dit 1 000 flyktingar har kommit, har 8 fartyg tagits i beslag. Och militära fartyg från den italienska marinen patrullerar utanför kusten för att stoppa ytterligare flyktingar. Enligt regeringens planer ska nu militären ordna med förläggningar, husvagnar och fältkök åt flyktingarna.
Här är en rapport om Kuwaits brinnande oljekällor som är ett miljöhot. Det är en rapport den 8 mars 1991.
De brinnande oljekällorna i Kuwait påverkar redan nu miljön och klimatet i regionen. Flera av grannländerna påverkas av de väldiga sotmängderna från bränderna. Och klimatforskare har idag diskuterat situationen vid ett möte i Stockholm och befarar att också norra Europa kommer att beröras.
Klockan är 4 på eftermiddagen, men det är redan mörkt i Kuwait. Som ett pärlband står oljekällorna i brand. 100 000 ton olja, motsvarande en halv supertanker, går upp i rök varje dygn. 40% av världens samlade sotutsläpp kommer idag från Kuwait.
Det raseri, det oerhörda vansinne som har drabbat landet är det få som glömmer i första taget. Det kommer att ta åratal, om inte årtionden, att bygga upp Kuwait igen. Och vad kommer det då att kosta? Ja, en siffra som har nämnts är 600 miljarder kronor.
Men när forskare som studerar konsekvensen av utsläppen samlas handlar det inte om pengar. Med hjälp av satellitbilder och olika vetenskapliga beräkningar kan forskarna tolka hur utsläppen påverkar bland annat klimatet.
Vi räknar med att även områden stora som Sverige kan få i regionen där nere kan bli förmörkade och få temperatursänkningar på åtskilliga grader under dagarna.
Forskarna anser inte att oljebränderna kommer att få allvarliga konsekvenser för miljön på längre sikt. Att klimatet påverkas även långt bort från till exempel olje- och skogsbränder känner man till sedan tidigare. Vid en skogsbrand i Kina för 4 år sedan sänktes temperaturen i Alaska med flera grader.
Vi vet att det kan spridas långa avstånd och vi har ju sett, som du ser, exempel på det från skogsbränder där det sträckte sig över, jag menar, flera tusen kilometer bort. Men möjligheten att det skulle påverka oss i någon högre grad, det tror jag inte på. Vi kanske kommer att kunna mäta en viss förhöjning av sothalten, men vi kommer nog inte att kunna se det med blotta ögat och känna av det som en sänkt temperatur hos oss.
Finns det några frågetecken, några osäkra moment kvar?
Ja, det gör det. Det finns många frågetecken i det här och ett av de stora frågetecknen, det är hur snabbt de här sotpartiklarna tvättas ut ur atmosfären, så att säga. Och där, det hänger samman med hur högt upp i luften de kommer. Det skulle kunna vara så att de blandas om till så höga nivåer i atmosfären där det inte finns moln och regn. Och då skulle livslängden kunna öka så att det kunde spridas över större områden.
Vad skulle det betyda för klimatet?
Ja, då skulle det liksom finnas en större risk för att det rubbade balansen över hela, kanske i alla fall hela norra halvklotet lite grann.
Mars 1991. Tibet.
Idag är det årsdagen av tibetanernas upprorsförsök mot den kinesiska ockupationsmakten 1959. I Tibets huvudstad är stridsvagnarna framkörda och från sin exil gjorde idag tibetanernas ledare Dalai Lama ett uttalande som är mycket utmanande mot den kinesiska regimen.
Dalai Lama vädjade till Asiens politiska ledare att skapa en union av demokratiska stater. Och den unionen skulle innefatta upprättandet av nya stater på områden som nu vilar under den kinesiska makten. För att stabiliteten och freden, sa Dalai Lama, ska återvända till Asien i dess helhet bör ett nytt Kina ansluta sig till ett samfund av demokratiska stater. Bland dem Tibet, Östturkestan och Inre Mongoliet, stater som alltså inte existerar nu. Dalai Lama gör alltså utspelet på årsdagen av det tibetanska upproret mot den kinesiska invasions- och ockupationsmakten. Det var den 10 mars 1959, för 32 år sedan, som det inleddes i huvudstaden Lhasa. Det slogs ner i blod och Dalai Lama flydde över Himalayas snöklädda berg till Indien. Och den kinesiska regimen kommer sannolikt inom några timmar att gå i svaromål och fördöma Dalai Lama för en provokation. Enligt kinesisk, mycket svävande och ounderbyggd historieskrivning daterar sig den kinesiska närvaron i Tibet till 1200-talet. Tibetanerna, som är ett eget folk med egen religion och eget språk och egna seder, ser det inte så. De anser sig invaderade åren efter kommunistrevolutionen i Kina 1959 och ser nu paralleller med Saddam Husseins invasion och annektering av Kuwait. Östturkestan är ökenområden i Centralasien och är för kineserna provinsen Xinjiang. Det är ett muslimskt och har egenart och Inre Mongoliet är till en del befolkat av mongoler men hör alltså till Kina och inte till grannen, den självständiga staten Mongoliet. Men verklig upprorsanda råder bara i Tibet. Ledaren själv, Dalai Lama, är visserligen pacifist och har för det belönats med Nobels fredspris. Men hans uttalande idag är i kinesiska öron subversivt. I New Delhi demonstrerade idag tibetanska studenter för frihet för sitt land. Men från det isolerade Lhasa självt kommer inga nyheter. Den kinesiska makten har garderat sig mot oroligheter idag genom att de senaste veckorna hålla massmöten vid vilka folkdomstolar dömer tibetanska dissidenter till hårda frihetsstraff. Och stridsvagnar står utryckningsklara och i huvudstaden är var femte person en grönklädd, ditkommenderad, beväpnad kinesisk soldat. Staffan Heimersson, Hongkong.
Mars 1991, Sovjet. Den största demonstrationen mot regimen på 70 år.
Flera hundratusen människor deltog idag i en demonstration i Moskva. Den största i sitt slag sedan kommunistpartiet grep makten för över 70 år sedan. Demonstranterna krävde Mikhail Gorbatjovs avgång och visade sitt stöd för Ryska rådsrepublikens president Boris Jeltsin. Också på flera andra håll i Ryska rådsrepubliken genomfördes stora demonstrationer mot kommunistpartiet och Gorbatjov och för Boris Jeltsin. Från Vladivostok vid Stilla havet till Leningrad vid Östersjön. I Leningrad deltog omkring 70 000 demonstranter och både där och i Moskva samlade demonstranterna in pengar till stöd för de strejkande kolgruvarbetarna i Sibirien. Sovjetunionen är på väg mot en politisk och ekonomisk avgrund. Det sägs i en hemlig rapport från den statliga planmyndigheten som ikväll presenteras i ett tv-program på brittiska BBC. Den sovjetiska bruttonationalprodukten väntas minska med drygt 11% i år. Industriproduktionen går ner med 15% och det sovjetiska jordbruket väntas producera 5% mindre i år.
Mars 1991 om den kommande återuppbyggnaden av Kuwait och Irak.
USA och de 8 arabländerna i koalitionen mot Irak har gjort framsteg vid samtalen om säkerheten kring Persiska viken efter kriget om Kuwait. Det sa James Baker i Saudiarabien idag. Samtalen handlar bland annat om var fredsbevarande styrkor från USA och arabländerna ska vara placerade och hur vapenhandeln i området ska begränsas. Det finns fortfarande oenighet mellan USA och arabländerna om hur motsättningarna mellan Israel och araberna ska lösas.
Den svenska ambassaden i Kuwait City står fortfarande övergiven 2 veckor efter det att de irakiska trupperna lämnat den. Ambassadområdet har använts som förläggning för irakiska soldater, rapporterar vår utsände.
Under de jalousier som täcker ingången till ambassaden har irakiska soldater murat upp 2 enkla förläggningar som används av de trupper som varit stationerade där. Några filtar, klädtrasor och annan bråte finns där inne. På området finns också några liknande med mindre skjul. Trädgården bär tydliga spår av sina objudna gäster. I ett hörn har soldaterna lagat mat över öppen eld. Brickor, glas, matskålar och dunkar som innehållit matolja ligger kvar på gräsmattan. Utifrån tyder ingenting på att någon brutit sig in i själva ambassaden. I grannhuset säger kvinnorna att de känner sig hotade av soldaterna inne på ambassaden.
The higher grade of them come to our house and knock the door and say if anybody come to the embassy from your wall we will kill you all.
De irakiska officerarna förklarade att om någon försökte ta sig in till ambassaden från vårt hus så skulle alla dödas, berättar en av kvinnorna. Vi var rädda, säger hon, och vågade knappast titta i fönstren. De hotade att föra bort min far som är gammal och sjuk om vi inte gav den vatten, berättar hon. De kom hit till huset och sköt i taket till entrén för att visa att de menade allvar, fortsätter hon, och visar kulhål i den korrugerade plåten. Soldaterna stal mat och inredning från de kringliggande husen, berättar hon också. De irakiska soldaterna som var förlagda här byttes ut var 14:e dag, berättar man i grannhuset. Officerarna ville inte riskera att soldaterna skulle lära känna de kringboende. Hon berättar också att Mukharabat, säkerhetstjänsten, kom på regelbundna kontroller till ambassaden. På baksidan av ambassadbyggnaden har ett garage använts som fängelse för irakiska soldater som blev kvar och togs till fånga efter utmarschen för 14 dagar sedan. Den amerikanska ambassadören var den första diplomaten att återvända till Kuwait City. Men nu är en hel rad andra ambassader också bemannade. Många länder är intresserade av att medverka i det omfattande återuppbyggnadsprogram som nu planeras för Kuwait City efter förödelsen under den irakiska ockupationen. Börje Remdahl, Kuwait City.
Ja, Kuwait kan räkna med en relativt snabb återuppbyggnad och mycket internationell hjälp. Återuppbyggnaden av Irak däremot väntas bli en långsam procedur.
Under det senaste årtiondet beräknas Irak ha lagt ned 160 miljarder dollar på sin industriella utbyggnad. Det mesta ligger nu förmodligen i spillror. De allierades bombningar har slagit sönder oljeindustrin, kraftstationer, telekommunikationer och minst 30-talet broar över floderna Eufrat och Tigris. Fabriker av olika slag var också givna bombmål. Det kommer att kosta 200 miljarder dollar att sätta Irak på fötter igen enligt de första uppskattningarna. Mer än dubbelt så mycket som krävs för Kuwaits återuppbyggnad. Att helt utplåna spåren av krigets förödelse kan enligt experter ta minst 10 år, förmodligen åtskilligt längre tid. Det är otänkbart att det ekonomiskt utslagna Irak på egen hand ska klara återuppbyggnaden. Landets inkomster har till 95% kommit från oljeexporten. Där finns nu inte några pengar att hämta på åtskilliga år efter all förstörelsen. Innan Gulfkrisen bröt ut hade Irak en oljeproduktion på 3 miljoner fat om dagen. Även om man om några år i gynnsamma fall vore tillbaka till den kapaciteten skulle ändå kravet på krigsskadestånd sluka alla pengar under lång tid. Irak behöver därför internationell hjälp för sin återuppbyggnad. En sådan kan troligen bara komma om Saddam Hussein avlägsnas från makten. Det måste också vara en förutsättning för att sanktionerna mot Irak ska hävas. Vilka kan då tänkas komma till ekonomisk undsättning? Knappast USA. President Bush sa vid sin presskonferens i Vita huset häromdagen att han inte ville se ett enda öre av de amerikanska skattebetalarnas pengar gå till Iraks återuppbyggnad. Tyskland har redan enorma åtaganden i det forna Östtyskland och andra västeuropeiska stater är nog mer intresserade av att investera i Östeuropa än i Irak. Samtidigt ligger det inte i någons intresse att Irak kollapsar ekonomiskt, något som skulle kunna utlösa stor förbittring i arabvärlden. Enda lösningen kan vara att kravet på Irak att betala krigsskadestånd erkänns som orealistiskt och slopas, och att det enda som har resurser, nämligen Gulfstaterna, får bistå Irak med pengar. Det skulle i så fall vara krigets stora ironi.
Reporter Åke Wiklund.
Talesmän för den kurdiska gerillan i Irak säger att gerillan intagit 6 städer i norra Irak och har haft hjälp av avhoppade irakiska regeringssoldater. Enligt talesmännen är gerillan tillsammans med de tidigare regeringssoldaterna nu på väg mot den viktiga staden Kirkuk. Kirkuk är centrum för Iraks oljeindustri i norr. Innan Kuwaitkriget svarade oljefälten i norr för ungefär hälften av Iraks oljeexport.
Kuwait-rapport den 11 mars 1991.
En FN-kommission ska resa till Kuwait för att undersöka uppgifterna om irakiska krigsförbrytelser begångna under själva ockupationen. Kommissionens medlemmar kommer säkert att möta vittnesmål om ohyggliga grymheter, berättar Ekots utsände.
Männen från Mukhabarat, den irakiska säkerhetstjänsten, förespeglade sina svårt torterade offer att förhören var slutförda och att de nu skulle få återvända till sina familjer. När den bakbundne och svårt medtagne fången befann sig utanför huset sköts han ihjäl med ett skott genom huvudet. Jag möter familj efter familj som alla berättar om denna mardröm.
Rapport den 11 mars 1991 från ett oroligt Belgrad, Jugoslavien.
Jugoslavien. I Belgrad är alltså spänningen mycket stor efter sammanstötningarna mellan demonstranter och poliser igår kväll. Demonstranterna, de flesta studenter, kräver att även den politiska oppositionen ska få tillgång till televisionen. Här är en rapport från Ekots utsände i Belgrad.
Det här är demonstrerande studenter i natt som ropar Studio B, Studio B. De 3000 studenterna kräver att den förbjudna tv-stationen Studio B ska öppnas igen och det regerande kommunistpartiets monopol över framförallt tv men också andra massmedia ska upphöra. Flera tusen studenter började vid midnatt att marschera mot stans centrum med krav om att regeringen släpper sitt monopol över massmedia, att inrikesministern Radmino Bogdanovic avgår och att arresterade politiska ledare släpps fria. Vid Brödraskaps- och Enighetsbron kom den första militärspärren. Ungefär 100 soldater stängde av bron, men militärspärren forcerades enkelt och fredligt. Däremot på andra sidan bron väntade nya avspärrningar med långt fler soldater. Strax efter midnatt började polis och militär skjuta tårgas och i över en timme pågick ett nästan ställningsliknande krig mellan demonstranter och polis. Panik och panikliknande scener utspelades flera gånger. Människor ramlade omkull, trängdes omkull, hostade och kräktes av den stickande tårgasen, men ingen kom, som jag såg, allvarligt till skada. Till slut lyckades studenterna komma igenom avspärrningarna och förena sig med andra demonstranter som redan samlats in i centrum. Uppskattningsvis rörde det sig sammanlagt om cirka 5000 demonstranter. Klockan var mycket och få människor var ute på gatorna, men taxichaufförerna hjälpte studenterna och motarbetade polisen genom att med sina bilar blockera gatorna. Taxichaufförerna tutade glatt och uppmuntrande. Men trots nattens och lördagens demonstrationer, trots undervisningsbojkott och pågående hungerstrejker, så har regeringen inte gett några löften om att också oppositionen ska få tillgång till televisionen. Och inrikesministern Bogdanovic har inga planer på att avgå. Men demonstranterna och den splittrade oppositionen tänker heller inte ge sig, varför demonstrationerna kommer att fortsätta. Kjell Albin Abrahamsson, Belgrad.
Den 13 mars, Sverige, 1991.
I riksdagen har regeringens budgetförslag debatterats idag och det var en optimistisk finansminister som beskrev Sveriges ekonomiska läge.
Finansminister Allan Larsson ansåg sig idag ha sett en rad tecken som visar att vi går mot bättre tider. Avtal med låga lönehöjningar är klara för 700 000 personer. Oljepriser och räntor går ner. Vändpunkten har kommit, tyckte Allan Larsson. Men Folkpartiets Ann Wibble höll inte med.
Det var intressant det han sa om vändpunkten. I första gången Allan Larsson nämnde detta, att han kunde se en vändpunkt, så hade han ingen tidsangivelse. Och det fick mig att faktiskt hoppas att han skulle vara lite mer realistisk nu och inte ställa ut så lättsinniga löften om att det redan börjar vända och allt kommer att gå så bra, så bra.
Allan Larsson svarade med att det inte bara var han som trodde på en vändpunkt.
Jag har visat att man internationellt, bland konjunkturbedömare här hemma, nu allt mer ser framför sig att konjunkturen kommer att vända. Och jag tycker att det skulle vara värdefullt om oppositionen ville vara med och se framtiden lite mer positivt än vad man har gjort i den här debatten. Sverige är inte bekänt av svartmålningar.
Ja, det var skönmålning mot svartmålning i finansdebatten idag. Allan Larsson tyckte att oppositionen bara tittar i backspegeln, medan regeringen ser framåt. Ändå är det så att både de borgerliga och regeringen nu är överens om att föra en hård finanspolitik. Några extra pengar för att sätta fart på konsumtionen och därmed ekonomin lovade varken Allan Larsson eller de borgerliga ut idag. Regeringen gav idag också beskedet att AMS kommer att få ordentligt med pengar för att möta arbetslösheten som regeringen förutspått ska bli 4%. Allan Larsson, som ju varit AMS-chef många år, vill minska det kontanta arbetslöshetsstödet och istället satsa på något han kallar utbildningsvikariat. Det betyder att den som har jobb får gå på utbildning medan den som är arbetslös får vikariera på den lediga platsen. Mellan de borgerliga partierna rådde idag en mycket försonlig ton. Moderaternas Lars Tobisson var övertygad om att oenighet med Centern på vissa punkter skulle vara lösta till valdagen i september. Men någon diskussion om de här punkterna som gäller kärnkraft och EG blev det inte under debatten. Centerns Gunnar Björk sa å sin sida att Lars Tobisson tagit sitt ansvar under de ekonomiska förhandlingarna mellan de borgerliga i finansutskottet. Att Folkpartiet och Socialdemokraterna samarbetat om ekonomin märktes inte idag. Och så vädjade Vänsterpartiets Lars-Ove Hagberg om mer samarbete med Socialdemokraterna. Men Allan Larsson var kallsinnig och tyckte inte att Vänsterpartiet för dagen verkade vara särskilt förhandlingsbara.
Herman Meltzer rapporterade.
Irak, tröga och besvärliga som vanligt i sina åtaganden. Förödelsen och förstörelsen i Kuwait har kostat mellan 400 och 600 miljarder kronor. Och de vill Kuwait ha tillbaka av Irak. Här är rapporten 13 mars 1991.
Kuwaits FN-ambassadör anklagar alltså Irak för att ha stulit eller förstört kuwaitisk egendom till ett värde som motsvarar mellan 400 och 600 miljarder svenska kronor. Ambassadören säger också att Irak försenar genomförandet av säkerhetsrådets resolutioner och att det är det som är orsaken till att en vapenvila dröjer.
Kuwaits FN-ambassadör Mohammed Abul Hassan höll igår en presskonferens i FN för att tacka omvärlden och speciellt de allierade för allt stöd. Men mycket återstår innan det kan bli en riktig vapenvila, sa han.
We are therefore extremely alarmed to see the Iraqi regime delay in implementing all the provisions of the of resolution of the Security Council relating to Kuwait.
Vi är mycket alarmerade över att se hur den irakiska regeringen försenar genomförandet av alla säkerhetsrådets resolutioner, sa ambassadör Abul Hassan. Han sa att hittills har bara 1200 civila som Irak håller fångna släppts. 32 000 återstår. Ambassadören ifrågasatte också om Irak verkligen tänker lämna tillbaka och ersätta allt det man stulit från Kuwait. Hittills har Irak bara talat om en liten del, till exempel guld, men inte alls nämnt krigsmateriel för mångmiljardbelopp och egendomar som försvunnit från industrier, bibliotek, universitet och ministerier. Kuwaits FN-ambassadör ska idag lämna över en lista till säkerhetsrådets ordförande där det står specificerat vad Kuwait anser att Irak stulit eller förstört. Det handlar om allmän egendom för mellan 70 och 100 miljarder dollar, sa ambassadören. 400 till 600 miljarder svenska kronor. Och då är ändå inte privat egendom inräknad eller de 700 miljoner kronor om dagen som Kuwait anser att man förlorar på de brinnande oljekällorna. Jag frågade ambassadör Abul Hassan varför han tror att Irak drar ut på genomförandet av FN-resolutionerna.
Why do you think they are stalling like this? The Iraqis.
Well, the Iraqis, I mean, they are not serious. We have still doubt about seriousness of them to tackle this problem.
De är inte allvarliga. Det är samma taktik som under Iran-Irak-kriget och det tog 2,5 år att släppa krigsfångarna. De har ännu inte lärt lektionen av sitt nederlag, sa ambassadör Abul Hassan, som också påpekade att säkerhetsrådets resolutioner fortfarande gäller. Militärt våld kan alltså fortfarande användas om Irak vägrar genomföra resolutionerna. USAs president George Bush sa igår att de allierade trupper som idag ockuperar sydöstra Irak kommer att vara kvar tills alla resolutioner är genomförda. En formell vapenvila kan alltså dra ut på tiden och många ytterligare FN-resolutioner kan komma att krävas. En i högsta grad bidragande orsak till att processen går långsamt är ju också de inre oroligheter i Irak som måste uppta mycket av Saddam Husseins tid just nu. Lasse Bengtsson, New York.
den 15 mars 1991, Jugoslavien.
Men vi ska börja med nyheten att Jugoslaviens president Borisav Jovic har beslutat avgå. Presidenten själv tillkännagav sitt beslut i jugoslavisk tv för en liten stund sedan. Och vi har med oss vår utsände Kent Wenström i telefon från Belgrad. Kent, vad kan man säga är motivet till den här avgången?
Ja, beskedet om avgången kommer nu kort efter att majoriteten i presidentrådet, som är landets formellt sett högsta organ, vid ett sammanträde idag på nytt har sagt nej till ett militärt ingripande som metod för att säkerställa centralmaktens position i landet. Och avgången motiverades helt kort med att presidenten Borisav Jovic från Serbien inte längre vill eller kan ta ansvar för utvecklingen eftersom splittringen inom landet stadigt ökar.
Vad kan hans beslut få för konsekvenser, tror du?
Ännu så går det inte att dra några bestämda slutsatser om vad avgången innebär. En formulering från presidentrådets möte idag om att militären kan komma att göra egna överväganden om vad som krävs för att komma till rätta med den politiska krisen har ikväll på nytt ökat oron för ett direkt militärt ingripande.
Tackar.